En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
De andra städerna, när de faller, så är man ganska förlåtande, ganska tillåtande i den meningen att man låter de här härskarna, de här forna moriska härskarna, egentligen stanna kvar i landet. De till erbjuds ekonomiska resurser, makt över viss handel och protoindustrier som finns i området, och de får vissa gods och annat. De tillåts liksom att stanna kvar, för att man inser att om man helt och hållet kastar ut den här moriska befolkningen så finns det ju ingen kvar i det här området, för att muslimerna är en sån stor andel av befolkningen. Det är en väldigt liten kristen minoritet som finns kvar här.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och det här avsnittet skulle man väl egentligen kunna säga är ett förtäckt sätt för mig att få berätta att jag lite styckt i coronatider har varit på semester. Att jag har varit i Andalusia, i Andalusien. Men det har ju du också, Peter.
Ja, faktiskt. Jag är ju den generationen som var tvungen att göra såna här språkresor och sånt. Så att jag var ju i vanlig ordning för oss 80-talister, var jag iväg på en språkresa till Malaga ett antal månader. Och jag fick insupa den andalusiska kulturen och reste runt mycket där faktiskt också. På den tiden kunde man inte åka tåg så mycket, så det var mycket bussresor fram och tillbaka mellan de här olika städerna. Men det har också varit, det gjorde stort intryck på mig, minns jag, det här området. Det är ju väldigt vackert.
Ja, så skulle man väl kunna sätta en annan sak, att det finns ju fortfarande kvar, tycker jag i alla fall, ett tydligt sånt där moriskt kulturarv. Kanske inte väldigt... Det kanske inte är så tydligt som jag säger. Det kan bero på att jag uppfattar så tydligt därför att jag känner till det. Men det finns där i alla fall. Mm. Och vi har ju besökt lite olika platser, du och jag, i Andalusien. Lite kompletterande platser. Och bland mitt besök i Granada och Alhambra var ju fantastiskt. Och du har ju varit i Córdoba, vilket jag har missat.
Ja, precis. Alltså Córdoba, det som man framförallt ser, det är väl de här stora moskéerna som den muslimska kulturen alla lämnade efter sig. Mm. Egentligen. Sen är det mycket av de här... Alhambra finns ju kvar i Granada då förstås, men mycket av de här befästningarna har väl också rivits bort, va? En del palats och så. Jag vet att jag var och besökt en del ruiner och så, finns inte så mycket kvar av det. Men det var ju medvetet också att man på något vis försökte göra sig av med den här muslimska befolkningen ganska snart efter det att det här området förkristnades igen, så att säga. Mm.
För temat idag är ju, det vill jag bara, jag måste hoppa på där direkt och säga, ja, att temat idag är ju det man kallar för rekonquistan. Det som ju slutar 1492 med Granadas fall. Och det är ju så att säga Spanien slutligt, efter att ha varit arabiskt under många århundraden, blir fullständigt kristet. Så det ska vi väl säga då, va? Att det är det som det handlar om idag. Vi ska försöka följa den där utvecklingen. Men vad var rekonquistan då?
För det första, jag tror att det var 780 år ungefär. Alltså ja. Det är en enorm tidsrymd egentligen, 780 år. Det här börjar då med att umayyaderna, en slags muslimsk falang, eller en ganska viktig stor del av den här muslimska expansionen som påbörjades under 1600-talet, de når alltså fram till den iberiska halvön under 700-talet. Och 711 så invaderas då det som vi idag känner till som Spanien. Och det här har varit ett kristet visigotiskt rike under en ganska lång tid. Och de ansåg väl att de var, så att säga, först på plats. Men de blev alltså bortjagade av den här umayyad-kalifatet. Och de blir först stoppade egentligen uppe ganska långt norrut mot det området som idag känns till som Basken. Och en vändpunkt på, kan man då prata om, det är den här när man lyckas samla sig på den visigotiska sidan med kung Pelayo som motar och avvisar den här muslimska expansionen 722. Och det kan man väl säga då, det är slaget vid Covadonga, och det är liksom startpunkten på det som man kallar för rekonkistan. Sen är ju rekonkistan ett ganska, liksom, man kan vara lite försiktig när man använder det där begreppet, för det är inte ett politiskt program liksom, som man bestämde sig för, som de visigotiska kungarna då bestämde sig för, att de skulle återta liksom det som de tyckte var Spanien då. Rekonkista betyder ju för ett återerövring, om det inte betyder
det. Utan det är ju historikerna som har konstruerat det efterhand.
Ja, delvis. Alltså, det är ju där själva begreppet rekonkista används faktiskt från första gången under 800-talet. Alltså det finns en sån så att säga, tradition eller legend inom de här kungarikerna som bildas i det norra Spanien här nu då, att man ska liksom ha det som sitt slutgiltiga mål, och sen är det ju, har det formulerats på olika vis. En del kungar har ju sagt att ja, men inom 100 år då, så under 800-talet till exempel sa man att inom 1000-talet så kommer Spanien vara ett enat rike igen, och det var ju fel, det skulle ju ta ytterligare 500 år ungefär, men det har liksom funnits en sån tradition, men det betyder ju inte att det här har varit något så tydligt politiskt program eller så i någon slags modern mening som har bedrivits, utan vägen dit har varit väldigt spretig, och det har tagit en väldigt lång process. Man kan väl säga då att det liksom böljar ju fram och tillbaka, och den främsta delen, det som egentligen är rekonkistan, det sträcker sig fram till återtagandet av Sevilla 1248.
Och i sydvästra Spanien kan vi lägga till.
Ja, och den kanske första stora vändpunkten är när man återtar Toledo som är 1085. Och Toledo var ju då centrumet för den här visigotiska kungariket, och det liksom intellektuella centret i hela Spanien under den här tiden egentligen.
Men då skulle jag skulle lite vilja komplettera bilden att jag tror så, för att man ska förstå det så måste man förstå att det är inte bara så att den här nu, så att säga, gränsen nu då, den linjära gränsen som vi ofta vill tro att den finns, utan det är ju gränszoner som är väldigt vaga, och att det är liksom en sån här vågrörelse där ju kristna återerövriga följs ofta av en muslims motreaktion, så att det är inte liksom så där väldigt enkelt att se det här på en karta med pilar. Och så ska jag väl tillägga att man gör ju framstöt om norr om Pyrenéerna också, där stoppas man ju faktiskt av det som sen blir så småningom Frankerriket då, men Karl Martell 1732 vid Tours, eller slaget vid Poitiers kan man ju också nämna. Och sen också just där som du säger, att de här norra områdena av den Pyreneiska halvön, till exempel Barcelonaområdet, Katalonien, även Baskien som du var inne på, de kommer ju aldrig att liksom genomsyras riktigt av den här moriska kulturen. Och där har vi någonting, så ni som reser mycket i Spanien så är det ju här det här är viktigt för att förstå Spanien, att de södra delarna har ett liksom lite annat kulturarv, jo, så skulle man kunna uttrycka sig.
Exakt, och det är ju så här jätteintressant inflikningar, för det som sker, om man ska säga i konkreta termer, vad den här kalifatets inverkan på det här området faktiskt består av, det är ju att man under sommarmånaderna gör olika räder norrut.
Just det.
Man förstör skördar och man gör liksom plundringståg och sånt och försöker slå ut de här lokala kungarna, men sen så faller man hela tiden tillbaka till den här södra delen med Córdoba som huvudsakligt centrum, så det är där muslimerna finns, och de här olika kalifaten, de här förändras ju under tidens gång, och de bryts loss och så vidare, men det är ju där det kulturella centrumet finns för muslimerna, och det gör ju att de här norra regionerna, Basken, Navarra, Asturien och Castilla och Katalonien.
Katalonien.
Ja, de blir ju liksom mer självständiga, och de här, och det är ju därifrån då rekonkistan kan liksom söka sig neråt, och det ser man ju också på en karta, man tittar, det är ju, de går ju som stråk liksom söderut, va. De har ju sina, det är som ett slags baner, va, som hänger ner så här. Och precis. De bygger sina imperier neråt, de är Portugal på längs med den västra kusten, och så Katalonien på den andra, och så är det Aragon, och ja. Precis, så det är där de sakta bygger sig framåt, så.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Skulle man sedan vilja liksom dra det här ännu längre, så är det ju här vi kan se de här regionala, får man säga, skildande, men också faktiskt motsättningarna i Spanien. Och vi skulle kunna dra det här ända fram faktiskt till spanska inbördeskriget och så vidare. Det är de här regionerna som inte är in under den här moriska. Det är kanske att göra det för långt, men de har en liten annan utveckling. Men det som vi kanske måste komma fram till här är ju att det, på morisk sida, på muslims sida, så växlar ju naturligtvis härskarna. Det är många olika konstellationer. Man är mer eller mindre påverkad under olika tider av de här, vad ska jag säga, mer starkare muslimska rikerna längre bort i östra Medelhavet och så vidare, kalifaten och så vidare. Men, och man har olika grad av självständighet här på den iberiska halvön. Men det viktiga är väl i det här sammanhanget för Reconquista, så småningom kommer det ju att ske en, kan man säga så, en reorganisering eller en union mellan de här kristna rikerna. Och det är ju egentligen hela utgångspunkten för att det här slut. Mm. Den sista delen, det som ju är emiratet i Granada, det ska vara möjligt att erövra det. Och det är ju den här alliansen mellan det som är ju Kastilien och det som är Aragon och det verkliga giftermålet mellan Isabella och Ferdinand.
Mm. Ferdinand Isabella och Kastilien och Ferdinand och Aragon.
Ja, och det där kan man ju resonera i det oändliga om då, men de gifter sig i alla fall. Mm. Och förenar ju då de här två kristna rikena och skapar ju också då naturligtvis en massa resurser.
Man kan tycka också att här, för att förstå den här skillnaden då mellan, alltså Sevilla tas ju 1248 här nu då, och sen tar det liksom, tar det nästan 200 år innan man tar även den sista delen av det som är av det här muslimska riket som är Granadaområdet. Och varför tar det 200 år? Jo, men det är ju precis som du säger här, det är ju för att under den här tiden har de här rikena blivit så pass stora att man börjar då fundera på vem är det egentligen som ska leda den här rekonkistan? Vilket rik är det nu som ska ta över det här? Så att det pågår ju väldigt mycket strider inbördes från ungefär 1200-talet fram till 1400-talet om vem det är som ska ta över det här. Och det är ju framförallt då Aragon, Kastil och Portugal, det som sen ska bli Portugal. Det är där mellan de här tre områdena man slåss. Och det är egentligen Kastil då som går fram som den stora makten med Isabella då som arvtagare.
Och också Navarra skulle jag vilja lägga till, för att Navarra är rörelse
faktiskt. Men det är liksom en liten, jag tänker Navarra är bara en liten
Jo, absolut, men det är liksom lite bryskt erövras ju så småningom. Men man kan väl säga att giftermålet då, 1479 som du säger, och det är ju drygt 200 år efter egentligen den där erövringen av Sevilla. Och där så att säga, där startade ju upp den här slutepisoden i den här rekonkistan. Men jag tycker man skulle kunna stanna upp och ta några lite mer generella resonemang kring hur det ser ut med det här med det militära och statsbildandet i Europa vid den här tiden. Ja. Vi är ju inne i en jätteintressant period i Europa. Det är just en sån här stat får man ju säga som Spanien ju är i början av sitt formerande egentligen. Fortfarande är ju så att inkomsterna till den här centralmakten är ganska liten. Den ökar ju lavinartat under den här perioden. Man får det på skatter, man börjar få in resurser. Och de här resurserna används ju nog i stor utsträckning just till militär. Att sätta upp arméer. Och de här arméerna då, de kommer ju till ofta genom att man gör avtal med enskilda befälhavare, adelsmän, officerare som sen liksom rekryterar de här soldaterna. Och det där tycker jag är någonting som är väldigt spännande. Därför att vi är ju inne nu i en fas där genom den här sluterövringen av Granada så studsar ju så att säga Spanien vidare sen till att komma till Spanien. Brukar kalla för den spanska guldåldern, där ju Spanien är, får man väl säga, den mäktigaste makten i Europa. Men här är man alltså nu bara i vardandet. Så skulle man kunna uttrycka det. Just där på att man samlar resurser för det här. Men man hade inte klarat det här bara med det som fanns att säga i Kastilien och i Aragonien tillsammans. Utan man behöver också kristenheten, och därför finns påven med här. Och därför tycker jag man kan diskutera en annan sak här lite. Mm. Är Reconquistan korståg? Då skulle jag ju säga det att det går ju att få olika stöd för det där.
Ja, det där är ju en jättebra fråga. För det är ju någonting som man har tvistat om inom historiekastet. Om hur ska man kalla det här för ett heligt krig? Eller kan man säga, kanske är det mer korrekt att säga att ett religiöst krig? Och vilken roll egentligen spelar påvliga styret? Det är ju någonting som Isabella Ferdinand gör, det är ju att de också tar tydlig kontroll över den katolska kyrkan i Spanien. De avvisar ju egentligen påvens förmåga att, eller roll att bestämma vilka biskopar som ska finnas i de här olika städerna. Ja. De börjar själva
klassisk kamp mellan liksom kyrka och världslig makt som ju pågår i Europa vid den här tiden. Det är alldeles rätt.
Men jag tycker att, och det är många som har hävdat då att det här är som ett tydligt heligt krig om man tittar på retoriken, om man ser på sättet de agerar, de här symboliska övertagningarna. Och Ferdinand hade ju alltid med sig ett kors framför sig, någon som bar på ett kors för att liksom markera den här korstågsgrejen. Men jag tycker också, om man var lite kritisk här då, i efterhand, så tycker jag att det är ganska tydligt att det här huvudsakligen handlar ju mycket om pengar också. För det man får då, alltså om man får påven att utropa ett korståg alltså att till exempel Isabella Ferdinand ska då utföra ett korståg mot någon stad eller något annat rike då för att ta över detta från muslimerna, då får man också tillgång till den här decima som är tiondet. Det vill säga de inkomster som kommer till kyrkan, som man får helt enkelt ekonomiskt stöd från kyrkan. Det är klart att det är väldigt smidigt då att mena att det här var ett heligt krig, när det kanske egentligen fanns något annat motiv i bakgrunden.
Mm. Och att påven ju hjälper till att plocka hem resurser genom speciella skatter ut i kristenheten för att stödja det här. Men däremot att det här skulle vara ett korståg av det typ som vi har diskuterat i tidigare avsnitt av korståg, så att säga, för att återta det heliga landet. Det är väl frågan. Däremot finns det med här att Isabella och Ferdinand genomför ju sådana här pilgrimsfärder till Compostela till exempel, Santiago de Compostela, för att hedra en av Jesu lärjungar som ju dör där och så vidare. Så det finns ju ett symbolspråk som är väldigt viktigt, och säkert av de skäl som du har pratat om, att man där vid lag kan liksom få in de här resurserna.
Isabella tycks ju också vara en ganska fanatisk religiös person som har... Ja. Hon får ju också, alltså när Ferdinand gifter sig med Isabella av Kastilien, så får han ju också skriva på ett avtal där att han lovar att han ska ställa sina resurser till förfogande för att slutligen kasta ut morerna från Granada. Av huvudsakligen religiösa skäl så står det i alla fall skrivet i den här kontraktet om en. Men, så att hon tycks ju ha varit... pious, så att säga, väldigt gudfruktig, och haft det som ett övergripande mål under sin regeringsperiod.
Men då kan man väl säga att så finns det då nästa så att då, det finns ju flera saker här nu som leder fram till den här slutliga erövringen av Granada. En sak är ju då att man har ju redan egentligen kontroll över det här. Vi har ju haft ett avsnitt där vi har pratat om Konstantinopel. Det är ju egentligen den östromerska kejsaren Konstantinopel egentligen var ju en undervasall redan från början egentligen till det osmanska riket.
Betala tributer och liksom.
Ja, precis. Ja. Så att den där sluterövringen var ju egentligen bara, om man får ursäkta, så att säga, en formsak. Och lite samma sak här, nämligen att den här emiratet och Granada betalar ju skatter, och egentligen så behövde man kanske inte ta det här området eftersom man fick det man ville ha. Men 1481 då, väldigt oklokt, så slutar man ju att betala skatterna. och börja på något sätt bedriva någon sorts politik att man vill vara självständig. Man gör till och med en del militära framstöten.
Jag tror att det är lite opportunism här också. För att det pågår en, för att Ferdinand och Isabella håller just nu på att strida om en tronföljdskrig här. Jag tror att det är delvis därför också att de är upptagna med Portugal och Joana da Loca, eller Joana la Loca som är någon syster, dotter, eller en brorsdotter.
Låter som en slagdänga från
precis. Så hon gifte sig med den här portugisiska kungen Alfonso. De strider, så att de är upptagna med, och då tar då den här emiren i Granada det tillfället att säga nej tack till att betala de här tributerna. Jag tror det är en del av det, är det i alla fall.
Ja, och sen är det också en sak som är jätteintressant här. Det är ju det är omöjligt att, så att säga, reda ut alla detaljer i detta, skulle jag vilja påstå i alla fall. I alla fall i det här forumet, tycker jag. Och det är ju att det finns alltså en inbördeskrigssituation, kan man säga, också i det här emiratet. Där det finns personer som, och de som är huvudfigurerna här som vi kommer komma tillbaka till, det är ju Boabdil som är son till emiren Abu Hassan. Men så finns det en tredje figur också, nämligen brodern till Abu Hassan, som han sen kommer kalla då för Al-Sagal, eller Abu Abd Allah Muhammad Al-Sagal, eller Al-Sagal bara kort. Och det här blir ju på det här sättet att det kommer att finnas en situation där Boabdil bestämmer sig för att med hjälp av de kristna, stöd av de kristna, sen hur han egentligen i förlängningen tänker här, att han ska kunna vara självständig, det förstår inte riktigt jag, men gör uppror och revolterar, och sen försvinner pappan och Al-Sagal tar över, och pappan utmanövreras, Al-Sagal tar över, och sen fortsätter liksom den här Boabdil att försöka få makten, och sen får han makten, och sen slutar ändå med att han blir besegrad. Så att det där finns också med, och det kan vi, kommer vi att återkomma till, men det tycker jag också är viktigt här, att det finns en inbördeskonflikt inom det här, alltså tiden håller på lite att rinna ut för det här emiratet, skulle man
kunna säga. Det är liksom inte ett enat rike egentligen som står emot Ferdinand och Isabella. Och det är också så att de är väldigt medvetna om att det här stora kalifatet som de tidigare haft i ryggen, som har sitt centrum i norra Afrika och bort mot Bagdad, det håller också på att bryta upp i flera olika små kalifat och liksom maktcentrum. Så att även den muslimska världen håller på att bryta ihop på det viset, vilket gör att man inte längre kan få stöd. Man kan inte räkna med något stöd från norra Afrika och Egypten till exempel. Mamluckerna som finns där i Egypten är ju inte villiga att ställa upp och ge något stöd egentligen. De vill ju snarare faktiskt ha Ferdinands hjälp för att mota bort ottomanerna som håller på att hota dem från andra hållet. Så deras försök att medla i den här konflikten slutar egentligen med att de bara försöker säga till Ferdinand, men låt Al-Sagal vara nu. Han klarar sig, han lovar att gå med på de här reglerna. Bara ni hjälper oss istället mot ottomanerna. För det är ju en annan kontext som pågår liksom, på andra sidan Medelhavet här.
Men det du egentligen ger ju argument för att stärka den uppfattningen att det här ju inte handlar bara om trosövertygelser och kulturellt, att man vill bevara en viss typ av kultur och någonting sånt, utan det handlar ju om resurser, maktpolitik och helt enkelt politiskt ränkspel.
Ja,
jag tycker att en sak som jag tycker vi måste in på, för det här är ju faktiskt militärhistoriepodden här, det är ju att jag har rest runt lite i de här bergstrakterna. Kan jag säga. Och då har ju du också gjort. Och det man slås av att den här kastilianska, så att säga, högplatån, La Mancha, där ju Don Quixote La Mancha en gång i tiden liksom ren, man får ju se det. Den sluttar ju kraftigt liksom, det är ju höga bergsområden faktiskt, men snöbetäckta delvis faktiskt, ju ner mot kusten. Och militärt är det här väldigt svåra områden. Det finns inte så mycket fält där man kan ställa upp och bedriva, så att säga, linjekrigföring eller någonting linjeslag. Utan krigföringen handlar ju mycket om en oändlig räcka av belägringarna av alla dessa, vi ska inte kanske inte säga hundratals, men väldigt många städer som alla har befästningar. Och det är ju viktigt också att komma ihåg att det är ju en period där ju tunga befästningsartilleriet inte utvecklat eller finns tillgängligt riktigt på det sättet som vi tänker oss lite längre fram i historien. Och ofta är det ju så att de inringas ju de här städerna. Man gör kanske några halvhjärtade stormningsförsök, och sen ofta är det ju genom förhandling som de ger upp. Och, jag vill bara säga att jag har ju varit i Ronda bland annat, och det kanske någon har lyssnat. den staden är ju fantastisk, och där får man ju en uppfattning, nu kanske den är lite extrem, men alltså den byggd på de här ravinerna, och man förstår ju att det var komplicerat. Nu följer ju faktiskt Ronda just på 14 dagar, men man måste ju förstå att det är svårt att föra krig. Och sen också, som du ju var inne på, Peter, det är ju säsongskrigföring. Man slås ju mellan sådd och skörd.
Mm.
Sådd och skörd.
Precis.
Och sen handlar krigföringen. Det som Ferdinand och Isabella, eller Ferdinand är ju den som kommer att bli den som liksom driver de här krigföringarna i, är ju att han det är ju framförallt att man har minst lika många arbetare eller soldater för att föröda de här arabiska skördarna. Det är ju det man slår mot här för att minska resurserna liksom.
Precis, ja. Jag håller helt med dig. Jag kommer ihåg ett tydligt minne från när jag var i Granada. Det var ju att jag också besökte Sierra Nevada. Sierra Nevada är ju den här stora bergskedjan som ligger precis i anslutning till Granada. Och de har en känd skidort, vet jag. Så att, och det var en av deras försäljningsargument då, att man kunde liksom på samma dag bada i havet och njuta av 20 grader värme. Och sen så kunde man också åka upp till fjällen då, eller det, ja, i fjällen, bergen. Fjällen i svensk koncept, och åka snowboard, vilket jag också prövar på att göra. Alltså, och det kan man väl komma ihåg då, att vår bild av Spanien, eller vår populära bild nu, jag tycker ganska varmt, och det är det ju till stor del, det kan bli otroligt hett under sommarna längs med kustgränserna, men uppe i bergen är det ganska kyligt, och man drabbas också av snö lite då och då, vilket även i modern tid ställer till det. Jag vet att det har varit flera gånger som man har läst om snöfall i södra Spanien, vilket lett till många dödsfall och sådär, så det är inte ett helt förlåtande klimat i de här inre områdena, som gör att det ställer till en hel del för dem. Det regnar också väldigt mycket, så de här belägringarna kan bli väldigt smutsiga och jobbiga, och de här sluttande liksom odlingsfälten gör ju också att det kan bli ras och sådana saker som sveper med sig liksom, hela läger och sånt där, som ställer till det för dem.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men jag skulle vilja lägga till och säga att det finns än idag alltså rester av att man bygger alltså helt enkelt etapplinjer, vägar över de här bergsområdena. Det var en del av krigföring för att kunna föra in resurser. Vi är ju inne på en av våra käpphästar här nu, att krigföringen inte alla gånger handlar om det som händer på slagfältet. Ska vi förstå krig måste vi förstå det som händer runt omkring, kanske det som händer i de marscherande soldaternas spår. Och det tycker jag är ett uppenbart i det här fallet, att det handlar ju om hur man får in resurser. Så jag tycker man också kan kommentera att vad hade man nått när det gäller utrustning och så vidare. Ja, fortfarande är det så att de här schweiziska pikinerarna som kommer att behärska slagfälten under en period, det ligger lite längre fram. Det är nästa steg. Alltså efter den här segern över Granada, då kommer ju Spanien att involveras i krigföringen och i de här konfrontationerna i Västeuropa. Och krigen i Italien, där kommer man att lära sig att använda då de här tungt beväpnade infanteriformationen. Det är ju det som sen Gustav II Adolf faktiskt möter under 30-åriga kriget. Men här är det fortfarande den enkla utrustningen, det är svärdet, det är sköldet, den lätta rustningen. Det finns en del enklare musköter. Och en sak som är helt avgörande ju för det här kriget, som avgör det här kriget, det är att man på den kristna sidan faktiskt skaffar sig artilleriresurser.
Ja,
araberna inför krutet. Men och att man till slut faktiskt i slutet av den här perioden då 1492-1490-talet Då har man alltså hundratals kanoner i den kungliga spanska artilleriarsenalen. Det tycker jag är en spännande väg.
Vi kan ju prata lite om belägringen av Baza som sker precis innan Granada. För där är ju, det sammanfattar ju många av de här grejerna som du pratar om. Och det är en av de mer blodiga belägringarna. Det pågick ungefär 6 månader.
1481 börjar konflikten och sen då
det pågår i 10 år.
1488, och 1488 då, men varsågod.
Ja, nej, men för det som händer där då att dels att Ferdinand åker ut till, möter upp Baza och han får honom ganska snabbt så får han dem att kapitulera och han tar över den här lilla staden som ligger just som du säger uppe i de här bergen och extremt oländigt och det är väldigt svårt att man kan faktiskt inte använda sig av kanonerna här. Utan man kan inte släpa upp dem dit utan själva miljön är för komplicerad för det. Och sen så möts denna belägringen upp då av Al-Sagal. Eller om det var Boabdil, jag har lite rätt på dem. Hur som helst, muslimerna försöker i alla fall mota bort Ferdinand från Baza. Och detta slutar då i en belägring som pågår ungefär 6 månader. Och där är det, man har enorma problem med att man kan till exempel inte använda det tunga kavalleriet här. Utan det är skogigt och det är bergigt så att hästarna de kan inte manövrera i den här miljön. Så att, och det är också för tätt för att ha någon slags infanteriformationer. Utan det här slutar egentligen med att man slåss liksom individuellt. Bara man mot man runt omkring den här staden. Och man måste också för att slutligen ta över den så måste man i princip skövla de här träden och de odlingarna som finns runt omkring. Så man sätter igång ett oändligt besvärligt upprensningsarbete. Man hugger ner alla de här odlingarna och använder träden för att bygga palisader runt omkring. Men det regnar en massa och liksom hela det här läget bara... Ja, det är så otroligt geggigt va? Och enorma problem och det man slutligen lyckas med är att höja moralen genom att Isabella faktiskt tar sig dit själv trots mot all inrådan och den här funktionen har vi sett den ha flera gånger under den här rekonkistan och den här slutfasen att Isabella som symbolisk gestalt dyker upp för att liksom upphöja moralen och det sägs då att avgörande för att de muslimerna slutligen ska ge upp och ta sig därifrån och att man då lämnar Baza som var ett väldigt viktigt centrum. Och efter Baza och även Malaga har fallit sedan tidigare så är det i princip öppet till Granada.
Men jag tänkte ta några steg tillbaka där lite för det här Baza är viktigt. Men det som händer då, 1481... Så inleds ju kriget och då kan man säga så här, krigsmålet är faktiskt inte att ta Granada av de här skälen vi har varit inne på. För det menar man att man egentligen inte behöver göra. Men den här Boabdil då gör ju uppror och blir tillfångatagen. Det är väldigt, väldigt rörigt kan man säga. Och han hamnar i en situation att han hamnar i samtal skulle man kunna säga med Ferdinand. Alltså väldigt konkret och man kommer fram till en pakt, man kallar det för pakten i Cordoba. Och det här är 1483 och... Då kan man säga att Boabdil får liksom stöd för att bli den nya härskaren med kristet stöd mot att han liksom skriver på någon form av vad ska jag säga, avtal att han sen kommer vara ett lydkungadöme till de kristna. Och sen sker det då inne i emiratet Granada då, där den här Al-Sagal gör uppror mot sin bror, tar makten. Västra Granada erövras av de kristna. Ronda faller bland annat på 14-15 dagar som jag har sagt här. Marbella, ja faktiskt. Det är lite intressant, ni som är intresserade av sol och drinkar. Det är ju faktiskt morernas flottbas. Och sen kommer då nästa steg att den här Boabdil gör då upprot mor Al-Sagal på riktigt allvar. Och Malaga faller. Och dessutom då, precis nu är vi framme vid Baza. 1488 är ju liksom Al-Sagals sista strid. Och den är väldigt våldsam, den belägring som du just har skildrat. Och där faller Al-Sagal och kvar nu är Boabdil. Och då tror man ju liksom, med ett väldigt, väldigt litet, som du, litet liksom emirat kring Granada egentligen. Ju en bit norrut i det som är idag i Andalusien. Och där inleds ju... Då Boabdil på något sätt inte riktigt kanske förstår sin ställning utan han går inte riktigt, samarbetar inte riktigt på det sätt som man hade förväntat sig från de kristna sida utan där inleds ju de här slutstriderna då 1491 som ju sen blir det slutliga då liksom Granadas fall och Granada ger sig upp. Men de striderna är inte så våldsamma, utan där är mer en förhandlingsvända. Och sen faller ju Granada slutligt i januari 1492.
Det är en skillnad med de här olika belägringarna också. Till exempel i Malaga så försökte ju Ferdinand statuera exempel också. Det var ju oerhört blodigt. Och när Malaga faller så förslavas i princip den muslimska befolkningen och judarna kastas ut, och det är väldigt så här, ja, det är ett skräckexempel på, och det används ju som en slags symbolhandling då för att avskräcka de andra städerna runt omkring, att man ska istället förhandla sig till bättre villkor. Men sen är det egentligen de andra städerna, när de faller, så är man ganska förlåtande, ganska tillåtande i den meningen att man låter de här härskarna, de här forna moriska härskarna, egentligen stanna kvar i landet. De till erbjuds ekonomiska resurser, makt över viss handel och protoindustrier som finns i området, och de får vissa gods och annat. De tillåts liksom att stanna kvar, för att man inser att om man helt och hållet kastar ut den här moriska befolkningen så finns det ju ingen kvar i det här området, för att muslimerna är en sån stor andel av befolkningen egentligen. Det är en väldigt liten kristen minoritet som finns kvar här. Judarna är också ganska få, och de finns huvudsakligen längs med kustremsan här och bedriver handel. Så att det här bytet då som man gör, eller när Al-Sagal släpps slutligen, eller Boabdil, förlåt, när han slutligen släpper Granada, så är det ju, går det ju ganska fredligt till i just den här andan, åtminstone till en början, och han lämnar över nycklarna utanför porten, och det sker någon slags, ja, man bara byter ägare egentligen. Det blir ingen sån här storskalig plundring av det slaget som man annars kan känna igen sen tidigare belägringar eller något annat, utan det är liksom ett fredligt maktövertagande, eller fredligt kan man knappast kalla det, men det är ett slags maktövertagande som sker utan någon större våld liksom.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det där man skulle kunna komplettera med lite inom skildringen är också, vi var ju inne på det här med färden Isabella och det här religiösa. Det är just att man bedriver den här pilgrimsfärden som jag var inne på här. Den genomför man då 1486, och från där så brukar man ibland då i litteraturen kring rekonkvisten och den här slutstriderna då säga att man brukar prata om att det blir mer karaktären av ett litet korsfareri här, men att den ändå kanske lite mer är symbolisk så att säga. Och när vi är inne på det där med symboler där, så du nämnde ju de här nycklarna. Och där har man ju diskuterat lite huruvida de egentligen lämnas över verkligen officiellt då, så att säga, i den här ceremonin som vidtas när Isabella och Ferdinand rider in i staden och tar emot nycklarna som symbol för Alhambra och fästningen Alhambra. Och det är ju verkligen en fästning, måste jag säga, när man har besökt den och suttit och ätit middag liksom på lite avstånd från det, för det upplysta Alhambra, så liksom får man ju en liten, det är historiens vingslag där man får en känsla av här att det här var inte någonting som man bara intog hur som helst. Och det där kan man ju fundera kring, att där har man ju också pekat på att Ferdinand och Isabella ska ha varit klädda i moriska kläder. Men att det uppfattades inte på det sättet. Jo, som att de på något sätt skulle vilja liksom visa respekt för det. Ja. Men att man tvärtom på den moriska sidan liksom menade att det var som ett sätt att skymfa hela den muslimska kulturen. Sen kan vi väl nämna en sak här också, apropå det här med Spaniens vidare historia. Varför det här är så viktigt, det här intagandet av Granada 1492. Det finns ju med en figur här. Kan man ju säga. Den här Columbus.
Just det.
Som om han nu ska vara lite elak, så är han ju där vid det här hovet. Och egentligen, ja, får man faktiskt säga så. Han rövslickar sig ganska ordentligt
han är,
till resurser. För han har ju sitt projekt.
Han är ganska märklig gestalt i den här perioden. Ja. Så han har ju sina, han är ju en slags... en borgarson, va? Jag tror att hans far är någon slags hantverkare eller boktryckare eller någonting sånt där. Och han har liksom idéer om hur han ska ta sig runt jorden, men han verkar inte vara så jätteframgångsrik, men han nu uppsöker de här hoven. Han följer ju egentligen efter Isabellas hov under typ en 10-årsperiod.
Ja, och där har mina mitt elaka uttalande.
Ja, precis.
Och han får ju de här resurserna. Och jag ska bara säga det att liksom jag blir lite upprymd där, för han är ju med och ser det här i Arnold. Han är på plats där. Och det fantastiska är ju så att den här får man ju säga mannen då. Han får ju stöd och han får ju sina fartyg och han ger sig iväg. Och sen får ju Spanien ett helt otroligt imperium borta i den nya världen. Som ju blir liksom hela basen resursmässigt för att bygga upp Spanien. Och bygga använda den här rikedomen till att framförallt förgylla staten och bedriva krig. Men inte egentligen bygga upp Spanien i grund och botten, det spanska samhället, infrastruktur, någonting sånt. Men att här samlas på något sätt i Granada dels den här enigheten, kristna enigheten, avslutet på Reconquistan, men också Columbus. Jag tycker det är liksom fin bilden där.
Precis, det har ett oerhört stort, alltså inom det historiska fältet brukar vi prata väldigt mycket om det här Granadas fall. Det är oerhört viktigt. Dels är det ju så att den här muslimska kulturen, som man också kan kalla för en högkultur, mycket mer liksom intellektuellt vågad och progressiv än de här visigotiska rikena var. Alltså de var oerhört krigiska och inte särskilt intellektuellt förkovrande. Men däremot den här muslimska miljön i Córdoba är ju känd som ett oerhört stort intellektuellt centrum. Mycket av den här antika litteraturen översätts här nu till arabiska och sen får komma att stanna kvar och föras vidare in i den västerländska kultursfären. På lite liknande sätt som vi ser i Konstantinopel. På det viset så man beskriver också på den kristna sidan det här lite som ett byte, som en tröst mot Konstantinopel som man har förlorat 40 år tidigare här, va? Att man ser att nu har vi fått tillbaka Granada i alla fall och Alhambra. Så på det viset har den oerhört stort symbolvärde. Och det som du säger, Columbus här nu, det som sker inom den intellektuella sfären efter Columbus upptäckte, det är ju det att man inser att alla är ju inte kristna och alla har, alltså det finns en ny, så här, ny syn på vad mänskligheten är som får jättestora effekter, också vad kyrkans roll ska vara och så här som förändrar Europa i grunden egentligen. Så det här är ju oerhört stort, men det här är ju sånt som sker förstås inom flera hundra år framöver, alltså man ska ju inte överdriva heller Columbus roll här. Han åker ju dit, va? Men hans tillbakaresa, han har med sig ett gäng från ursprungsbefolkningen här i väst, det som vi kallar Västindien idag, och visar upp dem för Isabella och Ferdinand, och han har lite guldgrejer med sig, men det blir inte så framgångsrikt. De är faktiskt ganska besvikna på den här väldigt kostsamma expeditionen, och det tar väldigt lång tid innan man inser och hittar de här silvergruvorna till exempel, som blev en enorm resurs för Spanien. Så det tar lång tid innan man kommer dit, och i början är man faktiskt ganska besvikna, så att säga, men absolut är det ett oerhört viktig punkt i hela Europas historia egentligen, och det är kanske därför som vi minns Granada så himla väl med just det här 1492.
Sen ska jag väl beröra en annan sak, och den är ju att vi tar till exempel vid belägringen av Malaga, så bestraffar man ju faktiskt invånarna där. Den judiska befolkningen slipper faktiskt det här straffet, för okay. De enligt liksom lagstiftningen kan man inte tvinga dem i slava. Utan befolkningen in i Malaga. För det kan man ju säga att belägringen och intagandet av Malaga under det här kriget, det föregår ju Granadas fall då, är ju avgörande. Därför Malaga är ju en viktig hamn också. Och liksom stora
just det, man låser ut precis.
Precis. Och det intressanta som jag vill komma till, det är ju att man bestraffar invånarna med slaveri. Och det här tycker jag är spännande, för där är vi inne på den här religionskampen ju mellan det kristenheten och islam, som ju naturligtvis är uppenbar med korstågen. Men det är ju Spanien sen kommer att i kraft av sina resurser som man får från Eva och så vidare, som vi redan har talat om. Det kommer att bli den stat som ju framförallt kan stå emot den islamska, osmanska, ska vi säga, expansionen i Medelhavet. Och där vi har ju haft ett avsnitt om slaget vid Lepanto. Men då är vi ytterligare i stort sett 100 år senare. Så att Granada här med sin koppling till det moriska med Columbus här. Här har vi alla ingredienser på något sätt i den spanska vidare historien. Jag vill återupprepa det, för jag tycker det är så fantastiskt att man hittar såna här, vad ska vi kalla det för, brännpunkter i historien här. Och för alla lyssnare, så är det ju så att det är ju det militära här som spelar en så viktig roll. Utan att man förstår krigets funktion och de här militärerna, så hade det aldrig kunnat inträffa utan att Ferdinand och Isabella hade skaffat de militära resurserna och tagit över det här området. Det tycker jag är spännande. Här görs ju historia på något sätt.
Ur ett spanskt perspektiv är ju de också de som så ena Spanien. Man kan väl säga med att den här med förlåtande attityden som de har i början av sin, när de har enat eller kastat ut målarna från Granada, byts ut ganska snabbt mot en mycket hårdare linje, och det är kanske därför också de har fått den här rollen, att de har det är ju inget land egentligen, eller jag vet, det kanske du känner till bättre än mig, men jag har fått intrycket av att inkvisitionen som genomförs till exempel i Spanien är en av de hårdaste i hela Europa egentligen.
Ja, absolut.
Och det finns ju inte en chans till att den här reformationen har någon slags inverkan i det här landet, utan här är det liksom den katolska kyrkans högborg under väldigt lång tid framöver egentligen, från och med Isabella Ferdinand. Och de kastar ju väldigt brutalt ut alla muslimer från det här området så småningom. Det tar bara några år. Så att den här mjuka attityden som man inleder med förbyts ju ganska snabbt. Och även den judiska befolkningen kastas ju ut faktiskt efter 1492 på ett väldigt brutalt sätt. Och som blir en viktig del i deras diaspora. Många far över mot Mellanöstern från den här perioden.
Löftena hålls inte på den här religiösa...
Nej, det gör de inte. Så det är ett oerhört... De är ju brutala. De är ju spännande par med Isabella Ferdinand. Jag vet att ett sätt att få kontroll över den här adelsklassen som finns i Spanien, de här Cortes som de kallar, det är ju att de också bildar en egen armé av egentligen legosoldater. De gör sig inte lika beroende av den här adelsklassen för att just kunna ena Spanien och få kontroll över liksom de här maktfunktionerna. Och de bildar också en poliskår som är ganska känd som för att liksom stävja kriminalitet och sånt på de här olika byarna. Och de är ja, väldigt, på ett sätt väldigt brutala, men framsynta, men lyckas ju ändå med att så här, ena ett väldigt splittrat rike. Och det får vi ju se flera gånger under historien framöver hur svårt det är att hålla ihop Spanien faktiskt.
Och jag tycker egentligen på något sätt så blir det där lite en bra slutvinjett, att vi på något sätt liksom avrundar där vi slutar, att just det här med att staten formerar sig och blir självständig och stark. Och som du säger, de här Cortes, alltså de här lokala, kan man säga, maktcentra som ju kommer att spela roll sen lite senare i historien faktiskt också, vara en bitvis ett problem bland annat. Ja. Maktcentra till Basken och så vidare.
Ja, precis. Men precis, Oviedo säger, och jag tror, viktigt.
Ja, precis. Och jag tror ju också att den inkvisitionen, eller det är inte bara jag utan historikerna tror ju så, att det också är ju en del av det här politiska maktövertagandet, att här är ju så att säga kungamakten i förarsätet och kan använda det här också mot sina politiska motståndare. Det är inte bara en, utan flera motståndare som ju anklagas för kätteri, och så kan de föras, faktiskt avrättas, vilket ju sker på grund av sin religiösa övertygelse.
I hundratal,
och det handlar ju inte om att man var muslim, utan det handlar ju om att man, till exempel muslimer som hade konverterat till kristendom, eller om man var protestant eller hade någon sån läggning eller ifrågasatt att den katolska kyrkan, kunde man råka illa ut.
Eller bli utsatt för rykten bara, eller vad som helst, det var oerhört... Det måste vara ett skräckvälde på många sätt som Isabella och Ferdinand inför här efter.
Ja, men där kanske vi ska ta avrunda och tacka för oss. Alltså en viktig del, Reconquistan och Granada 1492. Mycket intressant del av den militära historien också faktiskt. Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.